Hej och varmt välkommen till Helipod, helikopterpodden. Det här är poddens första avsnitt som vi såklart har döpt till pilotavsnitt. Det här avsnittet kommer såklart handla om helikoptrar, dessa fantastiska maskiner. Och det kommer också handla om att vara pilot, hur man blir pilot, vilket många frågar oss. Och vi kommer även prata om ett väldigt viktigt ämne, nämligen att våga följa sina drömmar. Vi som gör den här podden är jag, Anneli Pompe och Katrin Nilsson, och vi läser ATPL tillsammans i Västerås. Och så här i början av en podd så är det ju trevligt att vi presenterar oss, så att du vet vem du lyssnar på. Så börjar du, Katrin.
Jag är helikopterpilot sedan ett år tillbaka. Jag bor här i Västerås nu under ett halvår för att läsa ATPL. Jag kommer gå in senare i samtalet här och berätta lite vad det konkret betyder. Men jag kommer bo här ett halvår. Och sen så bestämde vi oss för att göra den här podden. Det är därför vi sitter här idag.
Och vi gör den här podden inte för att vi är några experter på helikopter eller för att vi kan väldigt mycket. Men vi älskar att flyga. Det är ju det roligaste som finns.
Ja, och jag tycker också att helikoptervärlden och flygvärlden kan emellanåt vara en något svåråtkomlig värld. Det är ett litet community, det är inte många människor som jobbar med det. Och har du ingen riktig ingång så är tröskeln dit ganska stor. Men vi som är där är ju supertrevliga och vi vill ju gärna att fler kommer in.
Absolut, och jag minns när jag var nybörjare i helikopter. Men det är ju fortfarande, man är nog alltid lite nybörjare. Men i alla fall, alltså jag ville ju lyssna på helikopterljud, jag ville höra människor som pratade om helikopter, jag var i hangaren så mycket som möjligt. Så jag saknade faktiskt en helikopterpodcast då. Så jag tänker att det här är kanske något som vi kan ge till alla som är intresserade av helikopter, men också allt det där omkring. För att helikopter, det är ju ett äventyr.
Och på tal om äventyr, det är ju det du lever på.
Ja, jag har haft ynnesten att kunna leva och jobba med som äventyrare. De senaste 15 åren så har jag tävlat på elitnivå i fridykning, haft många svenska rekord, ett världsrekord på 126 meter på ett andetag. Och jag har också bestigit en herrans massa berg. Jag tycker väldigt mycket om berg, så jag har bestigit högsta berg på varje kontinent, bland annat Mount Everest. Har guidat mycket och varit på expeditioner, håller fridykningskurser och föreläser en hel del. Jag har varit med i många podcast innan och du har lyssnat på många podcast. Jag tror att det här kommer liksom bli en väldigt bra blandning i podcastande.
Och våran podcast, den kommer ju, förutom att handla om det vi pratar om, det kommer att tas in en del gäster.
Och vi tar jättegärna in lyssnarfrågor.
Precis. Vi kommer eventuellt spela in det på lite olika ställen. Förutom här i Västerås så kan det vara så att vi är på andra helikopterrelaterade platser.
Och framförallt ser jag fram emot den gången vi ska spela in podden i en helikopter.
Och du kan lyssna på oss där poddar finns. Vi har ett Instagramkonto. Det heter Helipodcast. Sin dröm. Det är någonting vi bägge gör precis just nu när vi går den här utbildningen, vi ska bli helikopterpiloter. Och för mig så att jag valde den här resan var ett lätt beslut, men det är en svår process. Och det är inte lätt att följa sin dröm. Jag ibland kan ju tänka på dig, Anneli, du har ju gjort det flera gånger i ditt liv, alltså att förverkliga en dröm du har.
Ja, det kan ju bli lite av en vana, tror jag. Och det är så himla viktigt att man tillåter sig själv att lyckas när man ska följa sina drömmar. För hade det varit så här att jag har misslyckats jättemånga gånger, men om jag hade misslyckats att bestiga mitt första berg eller svimmat på mitt första fridyk, så kanske jag inte hade fortsatt. Jag tror att det är väldigt viktigt att man ger sig själv en chans att lyckas i början, är superviktigt. Och jag tror också att det är superviktigt att våga drömma. Det är väldigt lätt hänt idag att man tittar på vad alla andra gör för något och tänker, det där borde jag också göra kanske. Eller att någon säger till en, det här borde du göra. Och så här ska man göra. Så det är viktigt att våga drömma. Därför att vi har liksom en ganska kort tid att leva. Vi har en utmätt tid här på jorden. Och det är inte så att när du är 90 kan se tillbaka och säga, ursäkta, får jag prova igen? För det får du inte, du har bara en chans. Och det är precis just nu. Och det är aldrig för sent. Och du kan hitta på hur många ursäkter du vill. Men de är liksom inte giltiga. Det finns alltid något sätt man kan starta och börja gå mot sin dröm. Och det viktiga där tror jag är att inte tveka för länge och tänka att jag gör det nästa år eller då och då, för att då blir det bara värre och svårare. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är sällan det är särskilt bekvämt och roligt att uppfylla den där drömmen, för det kommer ju kräva mycket hårt jobb. Så här, men också, hade det varit lätt att bestiga Mount Everest, då tror jag inte jag hade njutit så mycket av att stå på toppen. Så att det är tufft, det är liksom en del av processen.
Jag kan ta mig själv som ett exempel. Mitt val att påbörja helikopterutbildningen, det var ett lätt beslut. Det var inte det som var det svåra, utan det var det som kom efteråt. Och ja, även om det är fantastiskt roligt varje dag, allt det här. Men samtidigt så, det är obekvämt. Ibland så är det ju jättejobbigt att vara borta från en familj. Det kostar mycket pengar, det här kräver väldigt mycket energi. Och det är ju helt normalt att en dröm är obekväm att förverkliga. Jag, ja, som sagt var, bor här i Västerås. Som sagt var, skojat om jag bor i en skrubb. Och ja, men resan dit ska ju också vara någon obekväm. Du säger ju också det, att då kommer vi ju också uppskatta när vi har kommit fram till målet på ett helt annat sätt.
Så det är ju bra att komma ihåg när man ska göra något som är annorlunda eller gå utanför sin komfortzon. Det kommer alltid vara obekvämt, det är helt normalt, du är inte ensam. Utifrån sett så kan det säkert se ut som bara fantastiskt att få leva sina drömmar. Men det finns många baksidor också. Allt man säger ja till betyder att man har sagt nej till en massa annat. Och efter man uppnått en dröm så kan det bli extremt tomt efteråt. Jag minns när jag hade bestigit Everest och jag kom ner. Då var ju den drömmen klar. Efter 20 år så var, nu finns det inte längre. Vad ska jag göra nu? Så det fanns tillfällen efter Everest när jag önskade att jag inte hade bestigit berget, för då hade det funnits kvar. Men så är det ju inte med helikopter. Därför att helikopterandet har liksom aldrig slut. Det finns mer utbildningar, det finns fler helikoptrar att flyga, det finns så mycket att göra. Så att det känns som en dröm som kan fortsätta leva väldigt länge.
Ja, och vet du vad? Då kommer jag att tänka på när vi träffar människor som flyger med oss eller som är nyfikna på vår utbildning, så är det de som undrar, hur blir man pilot?
Ja, många blir ju sugna. Och så här, hur blir man det? Och vad kostar det?
Ja, men och det förstår jag ju. Mm. Fullt rimligt. Ska vi gräva lite i det?
Ja, men det tycker jag absolut. Jag kan börja med att ge ett tips. Och när du blir sugen på någonting, eller tänker, det här skulle jag vilja göra, ta reda på så fort du bara kan vad du behöver göra för att ta dig dit. Jag kan ge som exempel när jag hade fått spaka en helikopter för första gången själv. På tåget på vägen hem så satt jag och googlade flygutbildningar. Och jag tror jag skickade mejl liksom samma dag. Så här, det här ska bli av. För jag var så säker på att det här var något som jag ville göra. Och det har jag inte glömt att prata om förresten. Att en av anledningarna till att jag tycker att man ska ha en dröm, något att se fram emot, är att man alldeles gratis får en massa motivation. Och så här, anledning att göra något du behöver göra för att nå din dröm. Så att du får liksom motivation och energi samtidigt. Så det är en riktigt god anledning. Som att flyga helikopter, det gör att man känner sig så där riktigt levande. Och nu har jag drivit av från ämnet, men nu ska jag prata om hur man blir pilot.
Exakt, lite mer praktiskt nu då. Vi har ju redan hunnit med att kasta in några förkortningar. Ska vi reda ut lite vad det var vi pratade om? Jag eller du nämnde PPL, kan det vara så?
Det gjorde vi nog. Mm.
Och det står för Private Pilot License. Det är någonting som både du och jag har. Och för att få ett sånt certifikat så behöver du ha ett medicinskt intyg som kallas för Medical 2 i det här fallet. Du ska ha gjort en teoretisk och praktisk utbildning. Och när du har ett, nu säger jag PPL här med, då får du hyra helikopter, du kan köpa en helikopter, du kan flyga med dina vänner.
Precis, och det som krävs mer specifikt är flygteori på 9 stycken ämnen. Man skriver skarpa prov för Transportstyrelsen som du måste ha godkänt på. Och du behöver flyga i en flygskola där du lär dig flyga helikopter. Och då är det minst 45 timmar du behöver för att göra en så kallad uppflygning. De flesta behöver mer än 45 och det, timmar ska man ändå ha. Så att, det spelar inte så stor roll. Det finns också olika sätt att göra skolningen. Man kan göra det modulärt. Man gör först PPL, sen CPL. Och CPL betyder ju Commercial Pilot License. Sen finns det också integrerade utbildningar där man läser teori, PPL och CPL i ett.
Ibland när jag pratar med mina vänner och de hör att jag läser det här ATPL som du också nämnde, så frågar de: men Katrin, vi trodde du kunde flyga helikopter. Varför är du tillbaka till skolbänken? Och då brukar jag använda exemplet taxichaufför som för att beskriva den här processen. Skulle jag kunna testa?
Ja, men kör på.
Det här scenariet och se om det håller.
Mm.
Jag vet inte riktigt.
Vi brukar ju skämta om när vi kommer inte ha klarat något teoretiskt prov att vi ska bli långtradarchaufförer istället.
Ja.
Men nu provar vi med taxichaufför.
Det kan gå åt det hållet också. Okej, taxichaufför. Om det är så här, en person som inte kan köra bil väljer att ta ett bilkörkort. Den besöker en skola, den gör teori och praktik. Vi kan ju välja att göra det på samma skola eller olika skolor. Men hur som helst. Efter du har gjort det teoretiska provet och du har gjort en uppkörning, då får du ditt körkort. Det är ungefär samma lika med ett helikopter. Skillnaden, och här är en viktig skillnad, det är att den här personen som tar ett bilkörkort gör sin uppkörning på en Volvo V70, jag har ingen aning. Men det är klart att den får köra nästan vilken bil som helst. Ja, det är ju skillnad om man väljer manuell eller automat. Men i övrigt så, Opel, Peugeot, välj vilken bil du vill. Men vi däremot, vi som väljer att flyga helikopter, ja, vi får en typ. Vi flyger upp på en typ. Och du får ju inte välja vilken helikoptertyp som helst. Utan det finns rutiner och processer kopplat till det när du får välja en annan helikopter att flyga på. Det jag tänker på. Men sen då, nästa steg, det som vi är inne på nu. Om den här personen då som tog det här körkortet upptäckte, men det är ju så himla roligt att köra bil, det här vill jag ju göra varje dag, det här vill jag jobba som. Ja, då gör man det som vi gör nu, nästa steg. Vill du bli taxichaufför så behöver du ett taxiförarlegitimation och vi behöver en licens för att bli en kommersiell helikopterpilot. Då gör vi om i princip hela utbildningen. Du och jag, vi går de här kurserna igen under en längre period och den är mer detaljerad inom varje ämne. När vi sen har gjort de nya teoretiska proven så gör vi ytterligare en uppflygning. Men häng med här nu. För det som är skillnaden då, på samma sätt som ett bilkörkort där vi kunde köpa en maskin, vi kunde hyra den och åka runt med vänner, så kan nu vi bli anställningsbara. Vi får jobba som det här. Det betyder ett större ansvar. Vi skjutsar människor och vi har det som ett jobb helt enkelt.
Ja, men det var en bra liknelse tycker jag. Sen är, nu när du påminner om det här med PPL versus ATPL. Det är jättestor skillnad. På ATPLen som vi nu läser på flygteoriskolan igen, där vi läste PPL. Så är det samma ämnen plus 4. Men det är en rejäl djupdykning. Alltså djupare än jag fridyker skulle jag säga i de här ämnena. Och jag kan tänka tillbaka på PPL:en och så här, det var ju lätt. Men det beror också på att vi har flugit mycket. Så vi har ju sett mycket av det vi lärt oss i praktiken också. Så när man då bestämt sig för att bli pilot, man har hittat sin flygteoriskola. Då är det dags att leta efter en praktisk skola.
Ja, och här nu gäller det då att tänka till. För det här stället, du kommer ju hänga där ofta. Så att rent geografiskt så bör du inte bo allt för långt från den här skolan. Räkna med att x antal lektioner kommer att vara inställda. Dels innan kanske de blir inställda innan du åker hemifrån. Men räkna också med att det blir inställt redan när du är på plats. Så du får åka tillbaka tomhänt.
Helikopterflygande är väldigt väderberoende för er som inte vet det.
Och sen människorna på plats.
är jätteviktiga och helikoptrarna på plats. De ska också välja sin helikoptertyp. Jag valde att skola på SBU på Säve därför att det är väldigt nära där jag bor. Och där fanns det en helikopter som jag inte riktigt var kompis med i början. Jag ville ju flyga en så kallad riktig helikopter. Och så fick jag syn på den här lilla Robinson R22 och titta på den och så, nej, den där är ju ingen riktig helikopter. Men sen när jag började flyga den så blev jag ju stört kär i den. Jag älskar R22. Och numera älskar jag även R44 som jag har type ratings på. Men viktigast av allt skulle jag säga är instruktörerna. För de lär dig så mycket. Liksom de som formar dig väldigt mycket. Hur du blir som pilot. Och jag hade helt fantastiska instruktörer. Tack Tony, Carl, Hampus och Patrick. Ni är fantastiska. Jag kanske inte hade suttit här idag. Om det inte vore för dem.
Jag håller med. Det är jätteviktigt med de lärare du har och den övriga personalen som är där på plats. Du kommer att dricka mycket kaffe med de här människorna. Så det är viktigt att ni kommer överens. Och som sagt, val av helikopter. Olika skolor har olika helikoptrar. Och de kostar olika mycket i timmen. Det kan vara så att beroende på tusen olika anledningar till varför du vill just flyga den här specifika helikoptern. Men det avgör såklart.
Du måste berätta om din helikopter, den du flyger. Den har ju ett fantastiskt ljud. Och nu, vi kan ju nörda ner oss i helikopterljud, du och jag. Så vi sitter ju faktiskt och lyssnar på helikopterljud på kvällarna. Och ibland när vi går, ibland när vi kör bil, bara för vi älskar det här ljudet. Men ditt helikopterljud är ju kanske bäst.
Det är ju ett himla mysigt ljud, jag håller med dig.
Vi kanske ska spela upp det ljudet i slutet av podden för er som inte hört.
Det här tickandet som sker när tändstiften liksom tick, tick, tick. Och sen så driver du på.
Vrålet. Och sen rotorn. Oj, 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 oj.
Ja, så att, det vi försöker förklara är att jag flyger en Bell 206 Jet Ranger. Och att faktumet att det är en turbin. Alltså du betalar gärna lite extra för just det. Det är någonting med det.
Jag förstår det. Mm. Och på tal om betalning så undrar jag också väldigt många, men hur det kostar det egentligen? Det är ju säkert jättedyrt.
Ja, det är det.
Men låt inte det avskräcka dig. Du kan spara ihop, du kan göra lite i taget. Man kan inte köpa lycka, men man kan köpa helikoptertimmar. För att skämta sig då. Men den lyckan och den alltså kunskapen att kunna flyga den här fantastiska maskinen är väl värt sin investering.
Jag tvekade ganska mycket när vi pratade om vad det här kostade att så här sätta en prislapp på det här. För det är jättesvårt.
Ja, det varierar ju väldigt mycket.
Vi gör ändå ett försök. Vi sätter oss i det obekväma och försöker.
Mm.
Den här PPL:en då, det här första steget för att få en privat licens. Det sätter vi, vi pratade om att 250 000 och uppåt behöver du lägga på det där. Och det är som sagt, det beror på jättemånga omständigheter. Speciellt vilken typ av helikopter du väljer. Det är det som kostar pengar.
Och det är faktiskt det som gör att många väljer flygplan istället. För det är ungefär halva priset. Men då måste du ha en landningsbana. Och du kan inte göra saker som man kan göra med en helikopter.
Och vill du sedan bli kommersiell pilot. Då behöver du lägga till ytterligare pengar. Jag skulle säga i slutet när jag går ut på arbetsmarknaden. Ja, runt 1 miljon skulle jag gissa på.
Sjukt mycket pengar. Och sen kan man nästan inte nämna helikopterflyg utan att prata timmar. För det är det som sen leder förhoppningsvis till något slags jobb som man kan ha som helikopterpilot. Man behöver ett visst antal timmar för att få jobb, för att bli flyginstruktör, för att komma vidare. Så är det timmar som man räknar.
Förutom den teoretiska delen och den praktiska flygningen så är det en aspekt till du behöver ta hänsyn till. Och det är det medicinska intyget. Det finns två steg som man kan välja mellan. Eller ja, det beror på vilket typ av certifikat du utbildar inom. Men det kallas för Medical 1 och Medical 2. Det två är den mer enkla versionen som du har om du flyger privat. Och om du är kommersiell så är det Medical 1 som gäller. Och då är frågan, hur länge gäller en sånt här certifikat?
Jo, men det är det som är så fint att när du väl har ditt PPL så räcker det för resten av livet. Men det är bara giltigt om du har ett giltigt klass 2 medical och en giltig type rating på en helikopter. Och det florerar också rykten inom icke-pilotkretsar att man måste ju flyga så mycket hela tiden för att hålla det levande. Men det behöver man inte. För man behöver göra om sin type rating en gång om året. Och oftast kan det räcka med att du flyger en timme och sen gör uppflygning. Vill du däremot flyga passagerare och kompisar, då måste du göra 3 starter och 3 landningar inom 90 dagar. Och då kan man undra, med helikopter, räcker det att lyfta och sätta ner 3 gånger? Och det gör det inte. Man måste göra riktiga trafikvarv. Så när man då har sitt PPL och man har sitt CPL, då får man ju lov att börja jobba i det här fantastiska yrket. Och på tal om piloter och drömmar, vad har du för drömjobb?
Jag sitter här tack vare att jag vill flyga ambulans, helikopter. Det är min stora målbild. Sen resan dit är ju eoner av timmar. Och jag tänker se till att jag ska ha sjukt roligt fram till dess. Jag ser gärna att flyga, alltså slinga, lyfta och flytta på grejer. Jag tror att jag skulle kunna vara ganska bra på det. Så att det skulle jag vilja jobba i x antal om år med.
Jag tror att vi kommer ses flera gånger i den här karriären. Ja. Jag vill också lyfta saker. Jag vill också flyga ambulans någon gång kanske. Tänk om vi sitter i ambulansen tillsammans någon gång.
Och jag bollar tillbaka samma fråga till dig. Vad fantiserar du om i framtiden?
Ja, men jag älskar ju att vara i luften. Jag blir så glad av att flyga. Så att jag har inga jättestora krav. Men jag hade som dröm att flyga i Nepal. Därför att jag älskar bergen. Jag har fått sitta i min drömhelikopter AS-350 i Nepal under räddningssammanhang och så vidare. Så att det var därför jag började flyga helikopter. Men en fin grej med drömmar också är att de får lov att vara flexibla. Du kan ändra din dröm. Och jag har träffat min drömpojkvän. Så det känns inte lika viktigt att åka bort till Nepal i massa månader längre. Utan nu vill jag vara hemma och flyga. Så jag tänkte, inspirerad av mina flyginstruktörer, utbilda mig till flyginstruktör. Det är en början i alla fall. Jobba som det. Och sen vill jag också slinga och lyfta saker och flytta människor och grejer och sådär. Och så kanske någon gång i framtiden ambulans.
Det här är första poddavsnittet i Hellepodd. Hur firar vi det här?
Alltså egentligen borde vi fira med ut och flyga helikopter. Ja. Men nu är det IFR och det flyger vi inte än. Så vad sägs om att vi gör ett avsnitt till och släpper det?
Taget. Ett avsnitt till.
Och därmed tackar vi för oss och önskar er stort lycka till och hoppas att ni också får möjlighet att uppfylla era drömmar.